إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken. Och idag kommer vi ta upp cirka 4-5 stycken. Och det första av dessa tecken är att de lärda dör. Att muslimer och folk generellt blir mer okunniga. Att ignoransen blir den som har överträde och den som är störst. Och folk är väldigt okunniga om religionen. Och när vi säger att kunskapen kommer att tas upp, så menar vi kunskapen om islam, om Koranen, om sunna och så vidare. Och vi menar inte världslig kunskap som matematik och historia och sånt. Den här kunskapen, den världsliga, den ökar. Eller hur? Folk lär sig bara mer och mer om världsliga saker. Eller hur? Men religionen lär sig folk mindre och mindre om. Och de lärda dör. Och det här är en sak som profeten alaihi salatu wassalam har berättat om. Att det kommer att ske innan domedagen. Det har berättats i en hadith från Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: Min ashrati sa'a an yurfa'ul ilm wa yuthabbutul jahl wa yuthbutul jahl. Från domedagens tecken är att kunskapen kommer att tas upp. Och att ignorans kommer att sprida sig. Att okunnighet kommer att sprida sig. Och den här hadith finns i Sahih Bukhari och i andra. I en liknande hadith så sa profeten alaihi salatu wassalam: Inna bayna yaday sa'a la ayyaman yunzalu fiha al-jahl wa yurfa'u al-ilm. Sannoliken innan domedagen kommer det finnas dagar, eller kommer komma en period där kunskapen tas upp och där ignorans kommer att spridas. Och i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Tiden kommer att bli kortare. Kunskapen kommer att tas bort eller kommer tas upp. Det kommer bli mycket fitna, mycket prövningar. Folk kommer att bli giriga. Och det kommer bli mycket haraj. Det kommer bli mycket mord. Mycket dödande. Och den hadith finns också i Sahih Muslim. Och de lärda säger att det här har hänt. Allt det här har hänt. De lärda har dött. Många av de lärda har dött. Tiden blir kortare. Och det kommer vi komma till senare. Det har blivit mycket fitna. Mycket prövningar. Folk har blivit giriga. Och det har blivit mycket mord och mycket dödande. Eller hur? Och det är också ett av de här tecknena som vi kommer att fördjupa oss i så småningom. Och det som nämns i förklaring på de här hadifierna är att det är så att kunskap kommer att tas bort. Men det kommer att finnas kvar en grupp av lärda människor. Men inte som förut. Utan kunskapen tas upp på så sätt att Allah tar de lärdas liv. Så som det berättats i Sahih Bukhari från Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att han sa: Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Allah tar inte bort kunskapen allt i ett. Han kommer inte sudda bort kunskapen från människors bröst. Men han kommer ta bort kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det att det inte finns någon lärd kvar, då kommer folk att vända sig till de okunniga och ta dem som lärare och kommer att fråga dem, och de kommer att svara utan kunskap och kommer att vilseleda sig själv och andra. Denna hadith finns i Sahih Bukhari. Så här nämns det att kunskapen tas bort genom att Allah tar de lärdas liv, och att folk då istället kommer vända sig till okunniga människor och ta dem som ledare och folk som man går tillbaka till i religionen. Och de kommer att svara med sina åsikter. Och kommer ge felaktiga fatwa. och kommer att vilseleda folk och vilseleda sig själva. Och det är också någonting man kan se idag. Att många lärda har dött. Och att folk har vänt sig till de okunniga människorna. Och det är också ett av tecknena för domedagen. Att folk kommer att ta kunskap från de små. Som har nämnts i en hadith i Zuhud av Abdullah ibn Mubarak. Att profeten, alaihissalatu wassalam, han sa. Det finns tre tecken för domedagen. Och ett av dem. Att folk kommer att ta kunskap från de små. Och Abdullah ibn Mubarak, han sa. De små är de som talar från sina åsikter. Alltså de går inte tillbaka till Koranen och Sunna. Utan de bara säger vad de tycker. Det här är de små. Men vad gäller en ung person som refererar till en äldre. Han är inte liten. Utan han är också stor. Men de här små som menas är de okunniga personerna som bara talar från sina åsikter. Och sådana, wallahi, finns det gott om idag. Det är bara att sätta på arabiska tv-kanaler eller vad det nu är. Eller generellt de som representerar muslimer. Även i Sverige så. Det är helt okunniga människor som aldrig har studerat islam. Och när man frågar, vad tycker du och hit och dit? Svarar de med Koran eller Sunna eller med vad de tycker? Med åsikter, vad de tycker. Och det är sällan de svarar rätt och säger att så är så och så. För det kanske inte gör media nöjda och så vidare. Så Allah musta'an. Och det här tecknet är någonting väldigt sorgligt. Att de lärda dör. Och att folk blir okunniga. Abu Darda brukade säga: Mali ara ulama'akum yamutuna och juhalakum la yata'allamuna. Jag ser, eller hur kommer det sig att jag ser era lärda gå bort, men jag ser att era okunniga inte lär sig. Så man måste ta kunskapen från de lärda innan det att de försvinner. För när de lärda har dött så lämnar de ett hål efter sig. Som vissa av salaf de sa, att en lärdes bortgång är ett hål i islam. Är ett hål i islam. Ett hål som ingenting kan fylla fram till domedagen. Och det här är så sant. Om vi tar levande exempel. Vem var det som kom och tog platsen efter Imam Ahmed till exempel? Som kunde 1 miljon hadifer utan till. Vem kom efter honom? Ingen. Vem kom efter Bukhari och var som Bukhari? Ingen. Även vem kom efter Ibn Taymiyyah? Ingen. Även idag, vem är det som har ersatt Sheikh Albani till exempel i hadith? Ingen. Och så vidare. Så tyvärr, det här är inte som yrken. Man sparkar en läkare, man hämtar en ny. En läkare dör, man hämtar en ny. Det funkar inte så, utan att bli lärd är något väldigt svårt. Och det tar väldigt lång tid i islam. Det räcker inte med en kort utbildning. Utan många av de lärda har suttit i 50-60 år och studerat religionen. Så Allah musta'an, det är något väldigt, väldigt sorgligt att de lärda dör. Och att vi inte lär oss religionen. Idag har det blivit lätt att lära sig religionen. Förr i tiden var man ibland tvungen att resa en hel månad för att få några hadifer. En man från Salaf red en hel månad för att få en hadith. Genom öknen och så vidare. Och sen när han fick hadithen red han tillbaka. Idag, mashallah, du öppnar internet. Du har program. Miljontals hadither, miljontals böcker eller hundratusentals böcker. Det finns så mycket att lyssna på, föreläsningar. Och allting finns tillgängligt. Kunskapen har aldrig varit så tillgänglig som den är idag. Men ändå har folks vilja blivit så svag. Så det är någonting väldigt sorgligt. Eller hur? Det är så lätt att få kunskap om man vill. Men vart är de som söker kunskap? Det är frågan som man ställer sig. Och självklart så säger vi inte att man bara ska läsa på internet eller någonting. Utan man ska åka och studera med de lärda. Det är det som är grunden. Men det finns också mycket man kan lära sig på internet eller genom föreläsningar som man kan ladda ner och så vidare. Om man inte har möjligheten att åka och studera. Så här kommer det fortsätta. Kunskapen kommer att minska. Tills det är att folk inte längre vet någonting om islam. Strax innan domedagen. Det har berättats från Hudhayfa radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: Islam kommer att försvinna, eller det kommer att slitas ut så som ett skönheten av en thob, av ett klädesplagg, slits ut bit för bit, tills det att folk inte längre vet vad fasta är för någonting, vad bön är för någonting, vad hajj är för någonting och vad sadaqa, en zakat, är för någonting. Och sen kommer Koranen att tas upp på en enda natt och ingenting kommer att finnas kvar. Inte en enda aya kommer finnas kvar på jorden. Och sen kommer det finnas kvar folk och äldre människor som kommer att säga: vi hörde våra förfäder säga la ilaha illallah, så vi säger samma sak som dem. Och då så sa den här mannen som hörde Hudhayfa säga den här hadithen, han heter Silla, han sa: vad ska la ilaha illallah gynna dessa människor då de inte ber, de inte fastar, de inte gör hajj och inte betalar zakat? Och när han frågade den här frågan så vände sig Hudhayfa bort. Han svarade inte. Vad ska det gynna dem? De säger bara la ilaha illallah och gör ingenting annat. Så Hudhayfa svarade inte. Tre gånger sa han frågan. Och sen till slut så sa Hudhayfa radiyallahu anhu: det kommer att rädda dem från elden. Det kommer att rädda dem från elden. Det kommer att rädda dem från elden. Och den hadith är också inshallah ta'ala autentisk. Den finns i Al-Mustadrak. Så här illa kommer det att bli innan domedagen. Att det enda folk vet av islam är la ilaha illallah. Och Abdullah ibn Mas'ud han sa också att Koranen kommer att tas upp på en enda natt. Det kommer att tas upp från personers minnen, alltså bröst. Och det kommer att tas upp från böckerna och ingenting kommer att finnas kvar. Ibn Taymiyyah säger att innan domedagen kommer alla verser från Koranen och människors bröst att tas upp. Och ingenting kommer att finnas kvar, inte en enda bokstav. Och det har också sagts i hadith Anas ibn Malik från profeten alaihissalam att han sa: domedagen kommer inte att infalla tills det att det inte finns någon på jorden som säger Allah, Allah. Domedagen kommer inte att infalla tills det att det inte längre finns någon på jorden som säger Allah, Allah. Och denna hadith är också autentisk. Och det här med att folk säger Allah, Allah finns det två åsikter på. Ibn Kathir han säger att folk inte längre förbjuder det dåliga och inte längre påbördar det goda. Att folk bara är tysta. De ser ingenting när de ser någonting fel. Det här är en tolkning. Att folk inte längre nämner Allahs namn. Att man inte längre sprider religionen. Och man inte längre säger åt folk vad som är fel och vad som är rätt. Den andra åsikten är att folk inte kommer att nämna Allahs namn överhuvudtaget. Ingen kommer att nämna Allahs namn på jorden. Och ingen kommer känna till Allahs namn. Och att det här och den tiden är den värsta av alla tider. Och det är på dessa människor som domedagen kommer att infalla. Wallahu a'lam. Tayyib. Så det här var dagens första tecken. Att kunskap kommer tas upp. Och att det kommer bli mycket ignorans. Folk kommer bli okunniga. Det andra tecknet är att det kommer bli mycket zina. Mycket otukt. Folk kommer att göra zina. Äktenskapsbrott. Eller att ha umgänge utanför äktenskapet. Anas ibn Malik han nämnde att från domedagens tecken är, och så nämnde han flera saker, och han sa att det kommer bli mycket zina. Zina kommer att sprida sig. Ni förstår alla vad ordet zina betyder. Otukt. Att ha umgänge med en kvinna eller en kvinna med en man utanför äktenskapet. Vare sig man är gift eller inte. Så är det äktenskapsbrott. Att ha en flickvän, att en tjej har en pojkvän och så vidare. Allt det här är zina. Och det finns olika sorters zina som vi kommer att nämna inshallah och ta'ala. Och i Bukhari så har också profeten sagt alaihissalam i en hadith att det kommer komma en tid la yakununa لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ. Det kommer komma ett folk från min umma som kommer påstå att zina, al-hir här betyder zina, och silke är halal. Alltså silke för män. Det är haram för männen, de kommer säga att det är halal. Och de kommer säga att zina är halal. Det här kommer att komma. Och den hadith finns i Bukhari. Och det också nämns att strax innan domedagen så kommer folk att göra zina på gatorna, precis som djur. Nawas radiallahu anhu berättar i en hadith att strax innan domedagen så kommer de värsta av människor att finnas kvar. Och de kommer att ha umgänge så som åsnor har umgänge på gatan. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Sahih Muslim. Och från Abi Huraira radiallahu anhu så sa han att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: vid honom i vars själ, vid honom i vars hand min själ vilar. Denna umma kommer inte att försvinna tills det att en man går fram till en kvinna och vill ha umgänge med henne mitt på gatan. Och det, på den dagen kommer den bästa av människor att vara en person som säger: kan du inte bara gå bakom väggen här? Ja, det kommer vara den bästa av människor. Alltså han tycker ändå inte, det är inte fel, det är de, han kommer inte tycka att det är fel, men gör det bakom väggen, inte mitt på gatan. A'udhu. Och den hadith finns berättad av Abu Ya'la. Och den är också autentisk, inshallah. Så. Och det här är något vi kan se idag. Att zina har blivit väldigt vanligt och väldigt accepterat. Och någonting man kommer och föreläser om i skolan. Alltså de säger inte zina, utan de kallar det för samlevnad och så vidare. Och det är ett ämne i skolan till och med. Det står i varenda tidning. Och jag varnar er för de här tidningarna, som speciellt som tjejer läser. Det står det mycket sånt här om otrohet, att det är okej och det piggar upp och piffar upp äktenskapet och så vidare. Allah al-musta'an. Det är väldigt, väldigt sorgligt att folk gör så mycket zina. Och det är någonting som vi inte ens, alltså vi behöver inte nämna det, ni vet alla. Ni går i skolan, eller hur? Flickvän, pojkvän. Om man inte har haft det när man är 15, så typ blir man retad, eller hur? Och så vidare. Så det är Allah, saker och ting har blivit helt, helt upp och ner. Imam Ahmed, han sa: jag vet ingen synd efter mord som är värre än zina. Jag vet ingen synd efter mord som är värre än zina. Och en sak som bevisar det är sättet som han straffas på. I detta liv och i nästa liv. I detta liv, om han åker fast. Om man är gift eller har varit gift, så ska man stenas till döds. Och det här straffet är endast för zina. Och det finns inget straff nästan som är så hårt som det här straffet. Och det är mycket värre att stenas till döds än att avrättas på ett annat sätt när man dör direkt. Och de lärda säger att varför? Jo, för att till exempel när man stjäl och hugger av handen, då är det för att straffa, eller handen som har stulit går bort. Men zina har hela kroppen njutit av. Och därför straffas också hela kroppen. Så det är ett väldigt, väldigt allvarligt brott. Och om man aldrig har varit gift och gör zina, så är det 100 piskrapp. Och om man dör utan att göra tauba, så finns det straff i nästa liv. Och bland dessa straff är vad profeten berättade, alaihissalatu wassalam. Han sa: en gång när jag sov så kom det två änglar till mig. Och de gick runt och visade mig olika saker. Och han sa: jag kom till ett hål i marken som var väldigt trångt längst upp. Och längst ner var det väldigt stort, väldigt brett. Och i den här, det var som en ugn kan man säga, fanns det nakna män och kvinnor. Och det fanns flammor som kom nerifrån upp. Och de här flammorna tog upp de här människorna mot nästan utgången där. Och sen när de nästan var på väg ut, så föll de ner igen. Och på så sätt om och om och om igen. Och när han frågade vilka är dessa, då så sa de att det är dessa kvinnor och män som gör zina. Kvinnor och män som gör zina. En annan gång så sa han också att han såg en dröm. Och han sa att jag kom till ett folk som var väldigt uppblåsta. Och jag har aldrig sett, eller jag hade känt en så vidrig doft som från dessa människor. De luktade som toalett eller som avlopp, kan man säga. Och jag frågade vissa, vilka är dessa? Och då så sa änglarna, det är de män och kvinnor som gör zina. Och dessa hadither är autentiska. Och Allah har i Koranen varnat människan för allting som för människan närmare till zina. Allt som leder till zina. Inte bara att man hoppar i säng med någon, utan också allt som leder till just detta. Det är just därför man inte ska kolla. Man ska sänka blicken. Man ska inte tala till kvinnor utan behov. Och kvinnor ska inte tala till män utan behov. Och om man gör det så ska man inte försköna rösten och så vidare. Man ska inte skaka hand med en kvinna. En kvinna ska inte skaka hand med en man och så vidare. Alla de här sakerna är just för att hindra att man faller in i zina. För zina börjar inte med att man hoppar i sängen. Utan zina börjar med några av de här sakerna, eller hur? Du pratar, telefonnummer, du träffas och så vidare. Och sen slutar det som det slutar. Så islam stoppar vägarna till dessa saker. Och Allah säger i Koranen: "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Närma er inte zina, för sannoliken så är sådan skamlöshet och en ond väg. Zina är skamlöst och en ond väg. Så man ska inte ens närma sig zina. Och profeten alaihissalam, han sa att det finns ingen som gör zina förutom att hans iman kommer att tas bort medan han gör zina. Och det finns ingen som stjäl då han stjäl förutom att hans iman kommer att tas bort. Och ingen som dricker alkohol när han dricker förutom att hans iman kommer att tas bort. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan riwaya så sades att själen, eller vad säger man, iman tas bort eller går ut från honom som en skugga och är över honom som en skugga. Och vad som menas här är inte att han blir kafir, att han lämnar islam, utan hans, vad kan man säga, det som fullbordar personens iman tas bort. Han har fortfarande den iman som han behöver för att vara muslim, men det som kompletterar den imanen tas bort. Så när en person gör zina, skäl och dricker så är han inte en riktigt troende. Vilket bevisar att det är en otroligt stor synd som personen har begått. Så rådet till alla, och speciellt ni ungdomar, är att man håller sig borta från zina. Strunta i vad folk säger. Kyskhet är bra. Att vara kysk är bra, att inte falla in i zina. Det är någonting rent och någonting fint. Eller hur? Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa det finns 7 sorters människor som Allah kommer att skugga under sin skugga på domedagen. Arshens skugga, på under tronens skugga, när det inte finns någon annan skugga på domedagen. Och från dessa 7 är en man som blev bemött av en vacker kvinna. Vacker med status, som kom och kallade honom till zina. Men vad svarade han för någonting? Inni akhafullah, jag fruktar Allah. Och så han avböjde. Belöningen är så stor att han får vara under Allahs skugga. Tronen till Allahs, skuggan till Allahs tron på domedagen. Så stor belöning om han säger nej. Och samma sak kvinnan, om en vacker man kommer. Så får hon otroligt stor belöning för detta. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa: jag lovar och garanterar paradiset till den som vakar över vad som finns mellan hans kindben och vad som finns mellan hans ben. Jag garanterar paradiset till den som vakar det som finns, vakar över det som finns mellan kindbenen, vilket är tungan. Att inte tala haram, att inte ljuga och så vidare. Om du kan låta bli det, så har du uppfyllt en av de här 2 villkoren. Och det andra, att du är vaksam över vad som är mellan benen. Och det förstår ni själva vad det är för någonting. Och vad som menas med det. Om du kan vaka över dessa 2 saker, så är du garanterad paradiset av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så akta er för zina och strunta i vad folk säger. Och istället så finns det en mycket bra och en mycket enkel lösning, som är giftermål. Att man gifter sig. Gifter unga och så snabbt som möjligt. Studier är inte ett hinder. Arbete är inte ett hinder. att man vill studera islam är inte ett hinder, utan gift er så snabbt som möjligt. Och föräldrarna ska inte hindra barnen att gifta sig om det kommer en person som passar till ens dotter, eller till när man hittar en tjej till sin son och så vidare. Man ska gifta dem så snabbt som möjligt. Tayyip, det här var då ett av tecknena för domedagen. Att det kommer bli mycket zina. Och det är någonting vi kan se idag. Att folk gör zina överallt. På tv och överallt. Det är någonting helt accepterat i samhället. Tyvärr. Men det är inte accepterat hos oss muslimer. Och det kommer aldrig att vara accepterat. Det är en stor och en väldigt vidrig synd. Tayyip. Nästa tecken är intishar och riba. Att det kommer bli mycket ränta och ocker. Ränta kommer att sprida sig bland människorna. Att folk inte längre bryr sig om vad de äter, om vad de stoppar i munnen, om det är halal eller haram. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att profeten alayhi salatu wassalam, han sa: innan domedagen kommer det att spridas ränta, zina, och folk kommer att dricka alkohol. Abu Huraira berättar från profeten alayhi salatu wassalam att han sa: det kommer komma en tid till människorna då en person inte längre bryr sig om vad han äter, om det är halal eller haram. Och den hadith finns i Sahih Bukhari. Och tyvärr så kan dessa hadither implementeras på många av dagens muslimer. De tar ränta och de bryr sig inte om det de äter, om det är halal eller haram. Och som vissa säger, halal är vad som kommer i handen. Och det är helt fel. Vissa de säger al-halal och mahalla fil yad. Det är såna här folk som inte fruktar Allah. Och tyvärr så finns det många som äter stöldgods eller saker man har köpt med räntepengar. Eller pengar man har lurat till sig av människor och så vidare. Och att folk inte heller känner till al-mu'amalat, bestämmelser och regler för handel. Det finns till exempel ränta när man köper guld och så vidare. Att köpa 1,5 gram guld för 2 gram guld är ränta. Till exempel du köper en ring som väger 1,5 gram för 2 gram rent guld som inte är en ring. Då kan man tänka att vadå, jobbet kostar mycket. Det jämnar ut sig. Det är ränta. Det går inte, det är förbjudet. Det finns många sådana exempel som folk inte känner till. Som man måste lära sig om man sysslar med handel. Och ränta är också en väldigt stor synd. Ränta är inte bara att man får pengar på banken. Det är också att man kräver pengar av folk. Du lånar ut 1000 kronor och säger betala tillbaka 1100. Det är ränta. Du stoppar in 1000 kronor på banken. Efter ett år har du 1050 kronor. Det är ränta. Och även om du har 1001 krona så är den här en kronan en ränta. Som är haram. Och det är bland de värsta och största av synder som finns. Och det är haram att ta emot dessa pengar. Eller att kräva dessa pengar av någon människa. Allah Ta'ala säger i Koranen. I slutet på surat al-Baqarah. Alladhina ya'kuluna riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Att de människorna som äter ränta. Och vad som menas med äta här är att de tar emot ränta. De kommer att återuppstå på domedagen med ostadiga på benen som personer som har blivit besatta av djävulen. Deras tillstånd kommer vara som galningar som har blivit besatta av djävulen. Så kommer de att återuppstå på domedagen. De som konsumerar ränta. Och Allah säger sen i verserna efteråt: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Troende, frukta Allah och lämna allt som finns kvar från ränta. In kuntum mu'minin, om ni verkligen är troende. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Och om ni inte gör det, så vänta då på att kriga mot Allah och hans sändebud. Om ni inte lämnar tillbaka och avstår från den här räntan, så vänta då på att kriga mot Allah och hans sändebud. Vem vill kriga mot Allah på domedagen? Ja? Vem vågar ens tänka på tanken att kriga mot Allah på domedagen? Och Allah säger här, om ni är troende, så lämna ränta. Alltså den som inte lämnar ränta, han är inte en riktig troende, en riktig muslim. Mycket, mycket allvarlig synd. Det är en av de 7 synderna som förgör människan, som profeten sa, alaihissalam. Och han förbannade också, han sa, Allah förbannar den som äter ränta. Alltså den som tar ränta och den som ger ränta. Och de som vittnar till ränta. Berättade av muslim och Tirmidhi. Det här med vittne. Man får inte ha någonting alls med ränta att göra. Man får inte ta ränta. Man får inte kräva ränta. Och man får inte heller vittna till ränta. Så en väldigt, väldigt allvarlig synd som man ska avstå ifrån. Om ni har konto på banken, säg jag vill ha räntefritt. Om ni har räntepengar, ge bort dem. Direkt. Ge bort dem. Gör er av med dessa smutsiga pengar. För de förstör ekonomin. Yamhaqullahu riba, som Allah säger i de här verserna också. Allah förgör ränta. Och wallahi, den här ekonomiska krisen som kom från USA är på grund av ränta. Det här ocker. Att människor bara sitter och lever på de fattigas pengar. Man lånar ut pengar till Afrika. Men Afrika har knappt, de har inte ens betalat tillbaka räntan. Man håller de fattiga i ett järngrepp. Det är förtryck. Därför är det förbjudet med ränta. Man förtrycker människan. I USA man säger köp hus till folk som inte har råd. Och sen massa ränta på det. Vad händer till slut? Det går inte runt. Och så är det i alla samhällen. Ränta förstör ekonomin. Till skillnad från sadaqat. Att man skänker pengar till de behövande. Det ger människan mera i detta liv och i nästa liv. Så akta er för ränta. För det är sannoliken en av de värsta synderna som finns. Nästa tecken är dhuhur al-ma'azif wa istihlaliha. Innan domedagen så kommer det komma folk som sysselsätter sig mycket med musik. Musikinstrument. Och de kommer gå så långt att de säger att det är halal. Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Sayakunu fi akhir az-zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun." Innan domedagen kommer det att bli khasfun. Folk kommer att slukas upp av jorden. Qadhfun, det kommer att regna stenar över dem. Wa qadhf wa maskhun, och de kommer att förvandlas till andra varelser. Och då så frågade man: "Meta, när kommer detta att ske, ya Rasulullah?" Han sa: "Idha zaharat al-ma'azif wal-qayyinat." Då det blir mycket musikinstrument och sångerskor. Då det blir mycket musikinstrument och sångerskor. Då kommer denna umma att straffas med dessa hårda straff. Och ännu värre än det. Att folk kommer att säga att det är halal. Inte att de lyssnar på musik och sen erkänner att vi gör fel. Utan de kommer gå så långt att de säger att det är halal. Som vissa har gjort idag. Profeten berättar, sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Det kommer komma en grupp från min umma som kommer att säga att al-hir wa al-harir, alltså zina och silke och alkohol och musikinstrument är halal." Det kommer komma en grupp från min umma som påstår att dessa saker är halal. Zina, att män bär silke, och musikinstrument och alkohol. Och sen nämnde han att det här folket kommer att gå till sidan av ett berg. Och en fattig person kommer att komma till dem och tigga. Och de kommer säga typ: "Gå. Kom tillbaka imorgon." Och dessa människor kommer Allah att låta krossas av berget. Och andra av dem kommer han att förvandla till apor och grisar fram till domedagen. Och den här hadith finns i Sahih Bukhari. Det råder inget tvivel om att den är autentisk. Att det här är någonting som profeten har sagt, sallallahu alaihi wasallam. Och den är det tydligaste beviset på att musik är haram. Musik som ackompanjeras av musikinstrument, gitarr, piano, flöjt. Och det spelar ingen roll om det är så kallad oskyldig musik eller annan musik. All musik är haram och det är ett gift för själen, ett gift för hjärtat. Det förvärrar människans akhlaq. Det ger människan en annan livsstil. Det påverkar människan så dåligt. Wallahi, det finns muslimer som på grund av reggae har blivit rastas. De har lämnat islam och börjat dyrka den här valim, den här kungen Haile Selassie som dog i Etiopien. Hon säger att han är gud. A'udhu billah. Ja, på grund av reggae-musik. Det är det, om ni lyssnar på reggae, det går ut på det. Att den här Rastafari, han är Jah, de säger han är gud. Och sen så sitter ungdomar och sjunger de här sakerna. Och man ska röka braj, man ska röka hash. Vilket budskap är det här? Är det någonting bra? Hip-hop, vad handlar det om? Du ska vara en gangster. Du ska trycka ner kvinnor. Och så vidare. Du ska röka på. Ni vet själva. Är det bra budskap i hip-hop? Det förstör våra ungdomar. Hårdrock. Satanism. Allting är dåligt och allting är ont. Så islam har kommit och förbjudit musik. Och det finns många, många nackdelar med musik. Och man ska akta sig för det. Och istället lyssna på det som gynnar människan. Lyssna på Koranen, lyssna på föreläsningar och så vidare. För som de lärda säger, att musik, kärlek till musik och till Koranen går inte ihop i ett och samma hjärta. Kärlek till musik och Koranen går inte ihop i ett och samma hjärta. Och det här är någonting som man, det är välkänt. Känner ni till barn som har mobilen full med musik och sen så sitter de här, nu ska vi lyssna på Koranen. Det är antingen eller. Eller hur? Och de som lyssnar mycket på musik har svårt att lyssna på Koranen. Och som Selef de sa, att musik är shaitans Koran. Det är hans heliga sak som han kallar folk till. Han kallar folk till sin falskhet med musik. Alltså han kallar folk till rasta, till kyrk, till att glömma bort Allah Ta'ala. Och ni vet alla att musik är dåligt. Och det behöver man inte säga. Det behöver inte ens. Ni vet alla att musik inte är bra. Och för de som vill fördjupa sig så finns det en hel föreläsning på hemsidan om just varför musik är haram. Och vi svarar där på de som påstår att musik är halal. Där nämner vi alla svaren på dem. Och alla fyra madhab, alla rättsskolor i islam säger att musik är haram. Alla de lärda från förut säger att musik är haram. Koranen, hadith, salaf, sahaba, alla säger musik är haram. Då kommer två, tre personer som säger det är halal. Och deras åsikt väger tyvärr ingenting. För de har fel. Om man går emot Koranen och sunna och salaf, då har man ingenting att komma med. Och det är en stor synd. Och vad som bevisar det är att Allah straffar dem med vad? Att de blir krossade av berget och andra blir förvandlade till apor och grisar. Det är en stor synd. Som man måste akta sig för. Taib. Det sista vi tänkte gå igenom idag är att folk kommer dricka mycket alkohol. Folk kommer dricka mycket alkohol. Och att folk kommer att kalla alkohol för någonting annat än vad det egentligen heter. De kommer ge dig en massa fina namn och påstå att det är tillåtet. Hadithen som vi nämnde från Anas, att han sa och det kommer bli mycket alkohol. Så folk kommer dricka mycket alkohol. I Sahih Muslim. Och hadithen som vi nämnde om musik. Att det kommer komma ett folk som säger att musik och alkohol är halal. Vilket tyder på att det är haram. Och det är ett av domedagens tecken. Att vissa muslimer kommer försöka påstå att alkohol är halal. Imam Ahmed berättar från profeten alaihissalam att han sa att det kommer komma en grupp från min umma som ska säga att alkohol är halal. Och de kommer att kalla det för något annat än dess riktiga namn. Och wallahi, det finns idag. I muslimska länder, vissa, så kallar man alkohol för mashrubat ruhiya, själsliga drycker. Allah al-mustan. Och generellt, om du går på Systembolaget så står det inte alkohol på någon flaska. Utan det står ju vin och whisky och champagne och så vidare. De förskönar det hela, eller hur? Det ska vara så fint att dricka en dyr champagne och ett fint vin från Frankrike och så vidare. Det ska vara så fint. Men wallahi, det är ondska. Wallahi, det är ondska. Vi kommer att prata om det, inshallah. Och det finns två tolkningar på att det här att de kommer säga att det är halal. En är att folk säger att det är halal, det är inte haram. Den andra tolkningen är att de kommer dricka det så mycket som att det vore halal. Det är som mjölk och läsk eller någonting sånt. Och alkohol är någonting som är haram. Det nämns i Koranen och i Sunna. Och ordet khamr, som översätts till alkohol, betyder egentligen någonting som förseglar. Som gör att man får någonting emellan. Du sätter en tygbit på den här koppen. Då säger du khamartul kub. Jag har också kvinnans hijab också, khimar. För den täcker kvinnan. Så det täcker människans akel när han dricker det här ruset. Och vad många inte vet är att vad som räknas till khamr är också all form av narkotika. Alla droger är också khamr. Hash, marijuana, kokain, amfetamin, heroin, opium, vad det nu heter. Allting är också khamr. Och också haram. Allah Ta'ala säger i Koranen: "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir." De frågar dig om alkohol och vadslagning. Säg, i dem finns det stor synd. I dem finns det stor synd. Surat al-Baqarah 219. Alla säger också: "Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali shaytan fajtanibu." Troende, alkohol, spel om pengar, statyer och såna här lyckopinnar är smutsiga och de är shaitans verk. Håll er borta från dem. Alkohol är shaitans verk, satans verk. Håll er borta från det. Surat al-Maida 90-91. Och alkohol är väldigt farligt. Profeten alaihissalam förbannade 10 personer som har med alkohol att göra. Och det är praktiskt taget alla som har någonting med alkohol att göra. Han förbannade den som pressar druvorna. Den som pressar vindruvorna. Och under detta faller allt in. Om det är brännvin och potatis. Han är också förbannad när han gör den här potatisen. Den som ber om att få den pressad. Den som dricker den. Den som bär den. Den som det bärs till. Den som serverar den. Den som säljer den. Den som tjänar pengar på det. Den som köper den och den som köper till någon annan. Eller den det köps till. Alla de här 10 är förbannade. Vilket bevisar att det är helt och hållet haram att jobba på en affär där man säljer alkohol. Om det är Ica eller Willys och de säger till dig: stoppa de här på hyllan. Att du bär dem till hyllan, du blir förbannad. Om du sitter i kassan, du blir förbannad. Så det är mycket farligt att ha med alkohol att göra. Det enda gången jag vet att det är tillåtet att hålla och bära alkohol är om du ska hälla ut den. Ta en flaska och släng den. Det är tillåtet. Det är inget fel med det. Och vissa av dem lärde sig att i medicin och sånt. För att tvätta sår och sånt. Men det är en helt annan sak. Det har inte med det här att göra. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa: låt den som tror på Allah och den yttersta dagen inte dricka alkohol. Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen inte sitta vid ett bord där man dricker alkohol. Sahih hadith. Du får inte ens sitta på ett bord där någon annan dricker alkohol om du tror på Allah och domedagen. Och den som dricker alkohol i det här livet kommer inte att få dricka det i nästa liv. Och det är en väldigt farlig grej. Tänk att du aldrig får dricka vinet i paradiset. Vinet som inte berusar. Aldrig. För att du drack det här. Den som drack det här och inte gjorde toba. Det finns hopp. Om man har druckit det så finns det straff. Ens bön accepteras inte i 40 dagar. Man måste göra toba. Man måste ändå be. Men du får ingen belöning för bönen i 40 dagar. Och du måste göra toba. Be Allah om förlåtelse. Och om du gör det så får du inshallah förlåtelse. Och du får vinet till paradiset. Men om du inte gör toba så ligger du väldigt farligt till. Och ännu värre. De som dör i ett tillstånd där de är alkoholister. Det har sagts att de här människorna dör som avgudadyrkare. I vissa hadith. Väldigt, väldigt farligt. Och i en hadith så nämns det att alkohol är nyckeln till all ondska. nyckeln till all ondska, Ummul Khaba'if. Det var en gång en man från Bani Israel, och det här berättas av profeten sallallahu alaihi wasallam, en from person som tvingades av en kung, en mycket dålig kung, att göra en synd. Och han sa: du får dricka alkohol, eller döda en person, eller göra zina, eller äta gris, eller så kommer jag döda dig. Gör en av de här eller så kommer jag döda dig. Drick alkohol, döda en människa, gör zina eller ät gris. Den här mannen, han valde att dricka alkohol. Och när han blev full gjorde han alla de andra tre. Subhanallah. Så alkohol är nyckeln till all ondska. Och jag kollade lite snabbt, och jag har läst lite om det här i tidningen. Vad kostar alkohol samhället? Sjukdomar, alkoholism, brott. De ser 8-10 av alla brott, eller 8 av 10 av alla brott är alkoholrelaterade. 8 av 10. Kan ni tänka er? Och det var en polis som hade sagt att om vi förbjuder alkohol så blir vi arbetslösa. Det finns inget jobb. Och samma sak med narkotika. Någon ska ha heroin för 5000 spänn om dagen. Var får man pengarna ifrån? Och vad kostar det samhället? Hasch och allting. Sen de här alkoholisterna och pundarna, när de blir sjuka, när de blir gamla, vad kostar det samhället i medicin och vård och så vidare? Vissa sa att det kostar samhället 160 miljarder per år. Ja? Och vem betalar det? Vi nykterister betalar det i skatt.
Men de menar om alkohol, alltså dryckerna.
Ja, alkohol, inte narkotika.
För att det narkotikamissbruk börjar ju med alkohol.
Jo, precis. Det blir ännu större summa i så fall.
Indirekt så är det ju
ännu mer. Ja, det blir ännu större summa. Så de säger 160 miljarder. Det är en forskning, men det finns inte riktigt någon egentligen. Det finns lite olika. De försöker mörklägga det hela kanske. Och de är själva förvirrade. De säger vi kan inte förbjuda det. Och vad ska vi göra? Men alhamdulillah, islam har lösningen. De ser alltid islam som problemet. Men islam har lösningen. Förbjud det. Folk blir friska. Och alhamdulillah, brotten minskar. Våldtäkter, oftast alkoholrelaterade. Kvinnomisshandel, alkoholrelaterat. Misshandel på stan, alkoholrelaterat och så vidare. Ni vet själva. Och ännu värre de som dricker och sen käkar lite piller och röker och så vidare. Allas det, de vet inte vad de gör för någonting. Så alhamdulillah att vi slipper den här vidriga dryck. Och jag varnar er för att dricka den. Och det finns så mycket halal att dricka. Allt på jorden är halal att dricka förutom den här drycken. Så alhamdulillah. Och wallahi, den sänker människan. Allah har ärat människan över resten av skapelsen. Alkohol sänker människan och gör människan låg. Någon ligger och spyr i buskarna och står och skriker och gråter på. Wallahi, man förnedrar sig själv. Man ser på de här människorna, men wallahi, Allah al-mustan. Behöver inte kommentera, eller hur? Så alhamdulillah att Allah har förbjudit denna dryck för vårt eget bästa. Alhamdulillah. Och låt er inte luras av att det skulle vara nyttigt eller någonting sånt, utan det är bara farligt. Och som profeten sa, det är inte medicin utan det är ett gift. Alkohol är ett gift och inte en medicin. Och vi slutar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.